Ja, The Volk och Dav 2, The Animation.
Ja, fattar ni inte ens det?
Oh man, den där var väl timad.
I love the sound of det där klappet alltså.
Så det är perfekt.
Okej, så vi klämmer in en film och skit här lite av bara farten.
Ja, precis. Blir det här typ film och skit 25B eller?
jag tycker vi tar 26 bara direkt.
Ja.
Jag menar, det känns som det har varit så många specialdelar ändå. Så.
Ja, det är sant. Det är sant.
Ja. Inte förrän vi är uppe i del 499 som fältparade kan vi börja räkna A, B, C.
499 Z.
Okej, okej. Okay. Mm. Bakgrunden till den här delen är att jag såg en film på Jerusalems filmfestival som heter When Day Breaks.
Mm.
Ja. Och den tycker jag var intressant. Och sen häromdagen så avslutade jag också boken Picknick vid vägkanten.
Oh man, en sån titel.
Roadside Picnic på engelska. Det är en rysk bok, science fiction. Och den hade också aspekter i sig. Alltså både filmen och boken fick mig att tänka att fan vad mänskliga de här grejerna var.
Mm-hmm. Och vad är de här grejerna?
Ja, alltså filmen och boken.
Ja, just det. Ja. Ja, du menar att de var mänskliga, men på vilket sätt?
Det kommer men det är ju en fråga också. Vad är mänsklighet i konst? För att jag vet inte riktigt svar på den frågan. Jag tänker att vi kan prata lite om det.
Mm.
Men först kan jag ju prata om filmen.
Absolut.
Film och skit. Ja. Det är en serbisk film och den handlar om en man som han leder en kör och undervisar musik. Mm. Musik är hans yrke liksom. Och en dag får han veta att han det är några som har hittat i en utgrävning en låda som är lämnad från hans far. Hans riktiga far.
Ja.
För det visar sig att han blev adopterad när han var 1 år gammal. För att komma undan förintelsen.
Ja.
Så föräldrarna de blev dödade i ett läger i Belgrad.
Precis.
Och han ledde vidare adopterad av några kompisar till familjen helt enkelt.
Mm.
Det visar sig också att farsan arbetade med musik han med.
Aha, okej, okay, så han har oväntat ett, koppling liksom.
Ja, och han har ett oavslutat musikverk som då huvudpersonen bestämmer sig för att avsluta.
Mm.
Och det är då liksom resan för han att försonas med sina riktiga föräldrar. Och det är lite andra så här karaktärer som är med i svängen också.
Ja.
Regissören var där och presenterade filmen. Och han fyllde in en massa intressanta detaljer. Till exempel, det är en rabbi-karaktär med i filmen som har en monolog som handlar om hur rabbins föräldrar också dog i det här lägret.
Okej. Okay.
Och det var så att det var skådisens riktiga föräldrars öde.
Så aha!
Det var skådisen som pratade om sig själv helt enkelt i filmen.
Ja. Oj, okej.
Sen det finns en det här lägret, det var 7000 judar som dödades där.
Mm.
Det är mitt i Belgrad. Och typ ingen känner till att det fanns ett läger där och det var 7000 judar som dödades.
Okej, okay. Hur har de lyckats hålla det liksom, undan från allmänheten?
Jag vet inte. Regissören fick den frågan efter filmen och han svarade att det har ju varit massa liksom, maktskiften i regionen och det har inte varit i någons intresse att liksom, gräva i det där och så har det fallit åt sidan.
Ja. Okej, jag tänker om det ligger mitt i stan, är det så att utseendemässigt så kanske inte heller såg ut som ett läger då, eller? Utan det Nej. Kanske bara är ett komplex eller en serie byggnader liksom.
Ja, det var ett, vad heter det, a fairground som konverterades till ett läger.
Okej.
Och the fairground är nu alltså typ värsta slumområdet.
Ja.
Och där, mitt, smack in the middle av Belgrad. En till grej, alltså den här filmen, den kommer ifrån att den handlar faktiskt om regissören, en av regissörens vänner. För att den här vännen fick också veta i senare dagar att han var adopterad på samma sätt som filmens huvudperson. Och det var när regissören fick veta det här som han kände liksom att, men hur kan det vara så att vi hade ett läger mitt i Belgrad och ingen känner till det? Jag måste liksom berätta den här historien och försöka sprida liksom the message.
Ja, men precis. Få ut den här informationen.
Ja, det, så filmen, den har liksom en klar agenda. Den vill berätta den här historien för att han känner att den behöver liksom vara med i medvetandet i Serbien.
Mm. Och när det är någon som står så pass nära honom dessutom.
Ja.
Så blir det ger det ju definitivt mer immediacy.
Mm. Det finns en kvinnokaraktär som bor i det här fairgroundet. Och dialogen för den karaktären togs direkt ifrån verkligheten, från skådisen pratade med henne. Och det är liksom dialog direkt taget därifrån.
Okej. Okay. Alltså på vilket sätt? Alltså att han rekallade en konversation som han har haft.
Ja, manus blev skrivet liksom från den damen.
Ja.
Och jag för mig, hon, riktiga damen, var med som statist också i finalen på filmen. Och den är liksom okay. inspelad på The Fairground.
Ja, också. Oj. Ja.
Mm. Skådisen för huvudpersonen, det här är sådana intressanta detaljer tycker jag ändå, är inte en jude, det är en muslim.
Okay.
Som flyttade till Kroatien som liten. Och Kroatien är ett katolskt ställe. Och så spelar han nu en jude.
Precis, han är gone full circle nästan.
Musiken gjordes av en rom ifrån Makedonien.
Okay.
Som inte kan läsa och skriva musik, utan han gjorde musiken liksom, lirade gitarr och så orkestrerades det av en annan snubbe.
Okej, okay, så det låter lite som tyvärr James Brown, det enda exemplet jag kan komma på. Men han var ju inte tränad, men han, du vet, om basen spelar en dum 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 dum, du vet, och så liksom så, du menar E flat på en bla 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 i tempo och så, yeah, whatever bro, liksom.
Mm.
Så att han instruerade dem i ljud och rent så trained by ear, helt enkelt.
Det är, han gjorde musiken som är ledmotivet, som är det här oavslutade verket, ja, och sen avslutade verket.
Mm.
Det är massa romkaraktärer med i filmen också, och det känns som det alltid är nära till de utstötta i filmen. En annan vän till huvudpersonen är en kille som sjöng en gång i tiden, men sen så dog hans son i jugoslaviska inbördeskriget, och sen dess har han varit bara alkis, och huvudpersonen ber honom att framföra sången i det här verket.
Ja, okej. Okay. Man, det här låter som en hjärt... vad heter det sådär? Riktigt pull on the strings, eller tugga the heart chords, heart strings liksom.
Jo, jag tycker det var en gripande film. Engagerande, gripande, och jag tycker det är ett exempel på, du vet, en film som bär sin agenda stolt på bröstet, och det med rätta.
Mm. Verkligen.
Och det känns ju väldigt mänskligt liksom. För att det finns en äkthet i de deltagarna och i hur den är skriven och hur den skildras. Alltså, vad äkthet i film är, det är också en fråga i sig förstås.
Ja.
Men av vad jag har berättat om den så måste väl folk förstå lite av det, att det här är mänskligt äkta.
Jo, för det låter ju som att både casting-wise och de som har varit involverade i projektet eller produktionen har varit med om antingen liknande upplevelser eller lever i något form av utanförskap. Jag menar som romerna åtnjuter inte direkt bästa statusen i vårt samhälle. Liksom.
Nej.
Så att, jag vet inte, det kanske var medvetet val av honom där. Att,
liksom, ja, han pratade lite om det, men jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Det är en scen där några börjar elda upp en byggnad när de sitter och har bröllopsfest. Och det är en scen som nästan är lite förbi farten. Regissören sa det efterhand att han vill inte duella vidare på det. Det fanns en subplott där förut, men han ville lämna det bara som det var för att det är en aspekt i samhället.
Ja, precis. Mm. Ja, det är scary stuff där.
Ja. Och jag tycker det var en bra film som lyckades i många avseenden. Alltså ledmotivet var riktigt trevligt, musiken. Och filmen var bara 90 minuter och det kändes som den var precis så lång som den skulle vara.
Ja, för det här är ju också en risk när man sådana här teman. Det är ju lätt att själva poängen går förlorad i att det blir liksom melodrama av det. Mm. Men det låter ju inte som att det har varit grejen.
Nej.
Det är sånt riskmoment att de försöker så hårt driva en poäng kring liksom, du vet, det som har hänt, det hemska och sånt, och då tappar de liksom själva originalpoängen helt enkelt.
Att det blir överdrivet sentimentalt, om man ska säga.
Och det är det som ironiskt nog förstör själva känslan i filmen.
Ja, nej, jag tycker inte att den här filmen tar i så den spricker, utan den har finkänsligheten när det gäller pulling them heartstrings. Och när det gäller ledmotivet, jag menar, det börjar bara med att han först trallar den lite grann och sen petar på den i piano, och sen allt eftersom filmens gång så blir den mer och mer elaborate också.
Så den har sin egen, eller egen, men den har en resa med filmen, ja. Eller karaktären då, antar jag.
Jo, precis. Temat utvecklas sig från but one melody line till full orchestration. Något sätt som jag tycker funkar för hur filmen går också.
Ja, men jag tänker just valet av det här med att han har en musiker som upptäcker att hans biologiska farsa var musiker. Har regissören någon sån bakgrund själv inom musik eller så? Jag tänker det är väldigt specifikt, vad ska man säga?
Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. För det kändes som musik i filmen hade en sån central roll. Och i the original conception av liksom konceptet att adopterad och vet inte att han är adopterad och att hans äkta föräldrar dog i förintelsen. Jag menar, från den idén kan man ju gå vart som helst.
Ja, precis. Så att det var intressant att han tog just det greppet med det. Det kändes som att det kanske finns någon bakgrund i det där också.
Det frågades aldrig i Q&A efteråt. Det är synd att jag missade det.
Vet du om den, sa han någonting om den ska få wider release? Typ släppas ut i Europa eller ut på kontinenten eller något sånt?
Jag hoppas det. I nuläget verkar det som att den gör the festival round. Helt enkelt, som många filmer gör. Särskilt när det gäller såna här world cinema, eller vad det nu kallas, när det är utanför wide distribution och det är från mystiska länder.
Ja, precis. Jo, men ibland brukar det ju kunna vara så att det får en tillräckligt stor respons i festival round, så får den en wider release. Vissa av dem där kan ju redan vara pre-planned, som men vi ska släppa dem i några länder här och var liksom. Så att, för det låter ju som en intressant film faktiskt.
Jo. Den får säkert vida spridning i alla fall i Balkantrakten. För det, han är tydligen, alltså regissören är ju okänd för mig. Men han är så pass känd i hemtrakten så att folk känner igen honom på gatan och sådär.
Okej, ja, men då är han ju ett household name helt enkelt.
Jag vill bara droppa några namn på han från IMDb's. Så vi kan kolla om det är någonting vi känner igen.
Det är inte han som gjorde den där Balkan-filmen du snackade om för
Det är inte han som har gjort Underground. Det är inte han. Vad är det han ut? Honeymoons, The Optimists, Midwinter Night's Dream, How Harry Became a Tree.
Så vad så, Midwinter Night's Dream låter ju som en Shakespeare remake i alla
fall. Ja. Han har gjort filmer sedan 70-talet verkar det som, så han är en oldtimer.
Okej.
Okay. Goran Paskeljavich. Paskeljavich.
Ja, det säger inte mig.
Nej, inte heller.
Ett dugg eller smack.
Ja. Helt enkelt inte underground snubben.
Jag kan konstatera vem han inte är. I couldn't tell you who he is. Helt enkelt.
Nej, men så den där filmen, det känns inte konstigt hur mänsklighet poppade upp i min skalle.
Mm.
Det är fortfarande en fråga som jag inte riktigt vet svaret på när det gäller vad är mänsklighet i filmen. Det där är helt klart en flavör av det.
Ja.
Så ska jag prata om Roadside Picnic då.
Mm, det var här ryska sci-fi, va?
Ja. Det är en bok som har filmatiserats. Och filmen heter Stalker. Den boken inspirerade också spelet Stalker.
Jag känner inte igen Stalker överhuvudtaget.
Filmen är från 70-talet, har jag för mig. Och spelet därifrån 2000-talet. Jag och brorsan är stora fan av spelet, för att det har en sån där dyster stämning för sig och är lite open worldy också.
Vad är det med det? Ryskt och dystert? Nej, de går väl inte ihop?
Ja, jag vet, det är svårt att tro, men
there it is.
Så den boken handlar om att en dag så kom det utomjordingar på besök till jorden. Ingen såg dem eller något sånt där, utan de har bara lämnat efter sig olika zoner på jorden där det är så här mystiska fenomen och prylar som är lämnade.
Okej.
Och det är väldigt farligt att gå in i de här zonerna, för att det är så här mystiska gravitational fields och grejer, och man kan dö om man inte går på rätt ställe.
Det låter trevligt.
Och det här konceptet med stalker. En stalker är en person som livnär sig på att gå in i de här zonerna och hämta artefakter därifrån och sen sälja dem.
Okej, okay. Och vad är de här artefakterna för någonting?
Det är föremål som har så här mystiska, så här övernaturliga attribut, från vårt perspektiv i alla fall. Det kan vara typ en nål som, när man petar på nålens huvud, då kommer det ut mystiska blixtar.
Okej.
Okay. och så här, till synes ofarliga grejer, och sen så finns det en slags behållare som är två diskar som man inte kan sära på och inte trycka ihop. De svävar i luften liksom. Det är en till sån där pryl. Och så, ja, det är en hel hög olika så här prylar. Och precis. Så finns det en mytomspunnen pryl. Det finns en mytomspunnen gyllene sfär långt inne i zonen som där huvudpersonen stalkar sig i. Som det sägs att om man når den här sfären så kommer ens önskningar i uppfyllelse.
Mm-hmm.
Eller att man kan make a wish helt enkelt, och den kommer komma.
Precis.
I uppfyllelse. Och den här boken följer huvudpersonen som heter Red. Lite lustigt. Ja. Boken är från 72 förresten, och den hade lite så här censursvängar för sig.
Okej. Okay.
Innan den blev publicerad hemma.
Ja. Är den här i, vad heter det, originalskick, eller är den den censurerade versionen? Finns den ocensurerade versionen?
Ja, efter Sovjets fall så blev den publicerad i originalskick, och det här är originalskicksversion, ja.
Mm.
Och det var efterord av en av författarna. Den är skriven av två bröder. En av bröderna har dött nu, och den andra hade efterord. Där han pratade om kampen om att få den här publicerad.
Ja.
Titeln Den kommer ifrån en liknelse som en vetenskapsmans karaktär har om de här zonerna. Liknelsen är den är att de här zonerna, alltså tänk dig ett sällskap, åker på en väg, stannar vid vägkanten, har en picknick. Och under natten så djuren bara haddlar i mörkret och vågar inte närma sig picknickområdet. Och sen på morgonen så har picknickgänget stuckit och lämnat efter sig skräp, typ filtar, batterier och, ja, och massa saker som bara är skräp. Och för djuren är de här föremålen helt ofattbara. Vissa av dem är farliga, vissa är kanske värdefulla. Och det är då liknelsen för de här zonerna, att för utomjordingarna så var den här, så var jorden av no consequence och bara ett stopp till vart de var, egentligen var på väg.
Ja, precis. Ja, men det är ju lite coolt. Väldigt sovjetiskt också.
Ja, det har den där dysterheten för sig.
Ja, det måste väl ha varit det som de som gjorde att de censurerade tematiskt. Och, ja, säger du att leva livet i Sovjetunionen inte har något egentligt värde? Du bara går runt och...
Ja, och det är att personen heter Red också. Det är sådär, wait a minute. Ja. En grej som den censurerades på var att det är ganska mycket svordomar och sånt där i boken. Relativt för 70-talet då. Det är ju inte fuck hit och fuck that, utan det är mer damn och sånt där.
Gosh darn it.
Och Q-personen har en ganska negativ attityd, samtidigt som han är ganska manisk också.
Okej. Ja, hur censurerar man en attityd?
De gillar inte hur han pratade. Karaktärerna i den här boken är väldigt mänskliga, tycker jag. Det är ett ganska esoteriskt så här upplägg på storyn, men det är väldigt engagerande från dialogerna och det som händer i boken, för att det är verkligen ingen som är en hjälte eller något sånt där. Alla bara är trying to make their way här.
Ja.
Och hur personen är liksom manisk, meningen med att han lever lite från dag till dag, och folk screws in him over hela tiden. Och
det, alltså, det är en Sovjetunionen allegori alltså.
Ja, ja. Avslutningen på boken är helt klockren, tycker jag. För att han har då nått fram till den här gyllene sfären. Och han grubblar för sig själv när han är på väg till den, liksom att vad fan ska jag önska? Jag känner inte mig själv och jag vet inte vad jag vill ha och så där. Och han typ tänker till sfären att okej, du är ju basically Gud. Jag litar på att du vet vad jag önskar mig. Och han i slutet så upprepar han en fras som en liksom ung idealistisk karaktär har haft innan om vad han skulle önska sig. Och det blir de avslutande orden på boken som är något i stil med, vet, happiness to everyone, free. Och nice. Jag tycker det är så härligt det där med det där att han vet att en önskning, att få en önskning till uppfyllelse, vad fan betyder det egentligen? Han har liksom precis den mogenheten. Och i the ultimate moment så tar han och kör på liksom med någonting idealistiskt. För att det är någonting som man behöver grabba tag i.
Ja, precis.
Det behövs ändå ideal. Hur töntiga de än kan låta. Happiness to everyone.
Ja, det låter verkligen så. How are you gonna do that? Ja, men nu har han ju ett läge att faktiskt do that.
Ja.
Helt enkelt, ja. Ja, och det är ju faktiskt en intressant poäng just det. Men han kanske skulle önska sig någonting. Liksom. Att, $1 million. Sen så, fan. Jag tycker inte alls om pengar så mycket. Liksom.
Ja, det är inte, $1 million kanske inte det man faktiskt vill ha. Även fast det är så man artikulerar det.
Ja, precis. Och det är klart, livet är ju en resa. Nej, det låter intressant. Så att han har ju rätt i att han kan ju inte veta exakt vad han vill ha.
Ja, den här boken är väldigt mycket i min smak, i den här dyster känsla, och det är lite postapokalyptiskt över med de här zonerna som är farliga, övergivna. livet och ingen vetenskapsman förstår, men folk vill ändå ha prylar ifrån det här stället och det, du vet, the stalker community är ju som gamar runt det där och det är olagligt också, så snuten är på dem också hela tiden.
Ja, såklart. Mm. Får mig tänka på Equilibrium av någon anledning. He's got a piece of art.
Get him!
Kalle Anka, det är evil contraband.
Jag tycker boken lyckas bättre än vad filmen gör i många avseenden när det gäller ja, definitivt det att engagera en i alla fall. För filmen, den är mycket mer på det esoteriska hållet. Karaktärerna i den känns inte särskilt mänskliga, utan de känns mer konceptuella.
Ja.
Nu är det ett tag sedan jag såg filmen förstås. Vem vet, jag kanske skulle heldigga den nu efter The Fact, eller om man ska säga.
Ja, är filmen en Hollywood-produktion då, eller?
Nej, det är en rysk film.
Okej, det är det. Du kanske nämnde det tidigare dessutom. Ja, men shit. Rysk film from the before times.
Ja, de har ofta en speciell stil. De är ofta ganska många långdragna kamera-shots och sådär. Så det gäller att ha tålamod.
Precis. It's also known as working on a budget. Nej. Du förstår inte den ryska stilen. Nej, men jag förstår budget.
Ja, de har inte så mycket pengar där borta. Så.
Ja, det är klart den här ryska som vi såg här om året. Vad heter den? Vlodovodvod någonting. Alla ryssar som lyssnar på vårt program. Alla en.
Vänta, såg jag den filmen också? Eller vad?
Du kanske inte gjorde det. Den var lite, det var väl som en Lord of the Rings of Russia helt enkelt.
Shit.
Och snubben, han, vad hette han? Det var någonting med typ så Volkodav. Ja, om det inte var just Volkodav. Ja, jo.
Det, var det hur personen hette eller vad?
Ja, precis. Och jag får med att det var också titeln på filmen. Jag får med att hela det var det. Lord of the Rings-ish. Men det gick ut på att han skulle leverera någon från punkt A till punkt B helt enkelt.
Låt mig gissa. Det var en prinsessa.
Jag har för mig det. Och du vet, han är from the streets with a heart of gold typ.
Ja. Först är han så här hård att du förstår inte hur det går till här i ryska skogen. Man måste boxas med björnar.
Precis. Jag får med att det var lite åt det hållet. Och sen så visar det sig att han har en noble aspect i sig och jada och sånt där.
Nu för tiden så känns det som Ryssland är mest känd för lustiga YouTube-videor tagna från deras bilkameror.
Ja, det och folk som åker pulka från sina tak i hyreslägenheterna.
Just det. Fortfarande YouTube förstås.
Ja, men det är ju helt otroligt.
Men det där är ju en intressant grej. Alltså, ryska YouTube-videos, de är ju väldigt äkta antar jag, men utan intent.
Ja, precis. Det är ju inte meningen att de ska vara lustiga videos, utan det är bara bad shit. Helt galet.
Och det är ju en flavör av äkthet liksom. When Days Break har en annan flavör. Transformers har väl en flavör av äkthet också. Den har väl ju äkthet in intent i alla fall.
Ja.
Porrfilm är ju äkta som satan.
Det är as real as it gets.
Men det är olika flavörer av det så liksom.
Jo, men det är ju.
Det är svårt att bara säga att den här filmen var äkta.
Det låter så kultursnobbigt.
Ja,
det här är äkta film.
Så, ja, men det brukar vi ju använda som uttryck för en film som inte bara har kommersiell intent.
Ja. A.k.a. shitfest. Det är ju äkta kultur.
Och sen, vad som är mänsklighet, äkthet, det är ju självklart jätteindividuellt.
Ja, jo, absolut.
Jag menar, den här filmen When Days Break och Picknick vid vägkanten, båda de tryckte ju på rätt knappar hos mig. Det var ju speaking to me helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men det låter intressant faktiskt. Måste ta en titt på den där. Och var inte, apropå just rysk sci-fi som blir spel och sånt, var inte det här Metro-spelet, var inte det böcker från början?
Ja, det är böcker. Fast, alltså det är böcker skrivna i modern tid, så det är inte sådana before time sci-fi.
Nej, precis.
Men det är baserat på böcker, ja.
Precis. Mm. Och jag kommer ihåg att jag för mig Tekur snackade om någon rysk fantasy som skrevs för ett par år sedan. Uh-huh. Tydligen skulle vara intressant, men jag kommer inte ihåg om det var han eller så kanske det var Hadi som snackade om det.
Var det böcker eller filmer? Eller?
Ja, nej, det var böcker. Det här var rent böcker bara, men det var rysk fantasy helt enkelt.
Mm.
Och som skulle tydligen vara riktigt ballt, för det hade en quote, den ryska tonen. Helt enkelt.
Ja, det, vi två i alla fall överens om vad ryska tonen är efter den diskussionen.
det är svårt att inte spela en soundtrack med, vad heter det, The Red Army Choir.
Det är så långt bort man kan komma ifrån Pretty Woman och sådana där filmer.
Ja, precis.
Tänk dig motsatsen.
Precis. Scenariot är, filmen ska börja med att man hör en typ snöstorm och så är det en stuga ute på isvidderna. Och så öppnar någon dörren och där inne sitter en skäggig gubbe och käkar typ gruel och borst.
Ja, långsamt.
Väldigt långsamt. Du vet att du är på för lite Russia. Ja. Helt enkelt.
När jag höll på och grubblade med vad är mänsklighet i konst så... alltså de här två exemplen som, från idag, det är liksom stora ämnen. Men ja, jag tycker inte att det behöver vara något stort ämne. Det kan ju lika gärna vara någonting trivialt också.
Jo, precis.
Det är någonting i liksom att den känsla av kött och blod liksom i själva verket och också i skaparen.
Ja, och det där är ju egentligen är ju jättesvårt, för först måste man ju definiera, ja, hur definierar vi mänsklighet liksom,
ja,
i steget. Så att det, och därmed så finns det ju nivåer i...
Ja, och olika flavörer också. Och det förändras ju över tid. Men jag tycker ändå att det är värt att prata om det.
Mm. Jo, absolut. Mm. Absolut. Så att, nej, men jag måste definitivt ta ett titt på de här då. When Days Break och Picnic vid vägkanten. Vad heter den? Roadside Picnic? Eller Picnic by the Road?
Roadside Picnic är engelska titeln på den.
Ska jag ta en luxi-duxi där.
Och alltså, eftersom den har blivit både film och spel... inte direkta adaptations, men det är adaptations. Så det är en mega klassiker.
Ja.
En rysk mega klassiker.
Ja, det är också en sån grej. Mm. Ryssland och litterära klassiker.
Och som tur är så är boken bara 200 sidor också, så att det är inte en krig och fred tigelsten.
Nej. Precis. Oh my god, när kommer the sci-fi adaptation? Krig och fred.
Nej, en anime adaptation med mekkor. You know it. Det kommer komma.
Ja, jag menar, varför inte?
Det kom ju Sju samurajerna, Grevarna Monte Cristo och Romeo och Julia som anime mecka adaptations.
Du ser. Ja. Men det fanns ju någon sån där det finns ju någon rysk anime film som jag inte har sett, men som gjordes för ett par år sedan. Som skulle vara en sån här co-production. Typ skriven av ryssar och animerad av japaner.
Shit. Det känns som jag borde veta vad det här är för något.
Ja, och jag kommer inte alls ihåg vad den hette. Jag kommer ihåg att det fanns en blond karaktär som åkte i en bil och hon pratade om någonting med någon. Men det var inga mekkor av vad jag kunde se. Det såg ut som att den utspelade sig i... Ja, men, antagligen runt andra världskriget. Eller så var det, du vet... Andra världskriget steampunky. Hard to decide. Speciellt med, så här efterhand.
Med feeling av andra världskriget.
Precis. Den hade andra världskriget känsla i alla fall. Mm. Så att någon där ute i interwebs kanske. Åh, men du är den här.
Ja. Anders eller Jeff känns som de borde veta.
Ja, The Volk och Dav 2. The Animation.
Ja, fattar ni inte ens det?
Absolut, absolut. All right. Har du några fler punkter förresten på antingen boken eller filmen?
Nej. Det är 35 minuter har vi suttit också. Så att det känns som att det blev kort och koncist. Jag hade väntat mig att det skulle bli längre faktiskt.
Ja, det är ju lättare när båda är bekanta med grundmaterialet.
Ja. Men, alltså jag funderade på att ska jag sätta mig typ själv och bara prata om det här? Men nej. Det är mycket bättre när man har någon att bolla med.
Jo, och det blir ju det, frågor och sånt som poppar upp på ett annat sätt också.
Ja,
helt enkelt.
Ja, till exempel det där med regissörens förhållande till musik.
Mm. Så att det, ja, nej, det kommer grejer. Ja, har du gjort återbesöket till Willow ännu?
Jag har inte gjort det än.
Nej, inte jag heller. Jag tror att jag ska göra det ikväll faktiskt.
Ja, men då gör jag också det ikväll.
Excellent. Excellent.
Det blir jättebra. På varsin sida av Europa. Regionen.
Eller regionen, ja. Ja, enligt Eurovision så.
Ja, och Eurovision, det är real as fuck.
Hell yeah. Oh, ja. Enough of Balkan. Så ja. Nej, men what the hell, då, när ska vi köra nästa episod? Det blir ju på... Jag måste kolla mitt schema ser ut. Men jag får med att det blir där runt fredagen, lördagen helt enkelt.
Ja, som är, ja, fredag är ju lördag för mig. Och lördag är söndag. Så de dagarna funkar.
Ja. Man, Tel Aviv, so confusing.
Ja.
Och falafel istället för köttbullar.
Ja. Jag menar, idag är det ju onsdag.
Ja, för dig, ja.
Ja, för mig.
Upplevelsemässigt.
Ja.
Du är inte på en annan planet så att det blir någon så här time shift så pass extremt. Så men, det stämmer.
Du fick vi lite skit här i slutet också.
Ja, precis. Det är bara att lägga in det där som pre... Oh shit, pre-stingern blir svår.
Ja. Liksom, ja, sen så förintelsen och...
Badaboom.
Precis.
Brutalt. Nej. If you don't laugh about these things.
Vi får se vad jag ska fade in för musik här i slutet.
Mm. Ja, det blir verkligen spännande alltså. Mm. Utöver allt annat förstås. Det låter så brutalt.
Excellent. Men let's shut this down.
Ja, men precis. Let's shut this down. I've got me some chicken fingers waiting. Homemade, bro. Homemade.
Nice. Jag stoppar inspelningen där.
Yes, sir. And I'm out.
Знаш, мой роде, не траге у срцу мом, још боде, веруј ми, могао бих и без воде, ал не могу без nje. Zaslužujem nju, ni druge, veruj mi, boli me sve od tuge, mama razumi me. Nemam ni malo od tvojeg poštenja.
Det är så bra. Be right back, I have to do a podcast. Någonting man inte kunde säga för 10 år sedan.
Nej, precis. Det är verkligen welcome to the modern modern era, helt enkelt.
Ja. Har du lyssnat hur det blev förra delen?
Ja, jag lyssnade faktiskt på den. Jag tyckte det lät ju som det skulle.
Ja. Ljudet på dig blev ju lite annorlunda, men det är inte konstigt eftersom det blev liksom...
Ja, det är ju lite annan...
Mixat and shit.
Mm. Ja, precis. Och det är ju lite annan setup och sådär, så att...
Ja.
Det är det. Ja, just det. Hur körde vi med The Clap? Det var ju slutet, va?
Nej, det
eller
var
kör vi i början? Okej.
Okay. Ja, så låt oss köra nu.
Låt oss köra. Du kan count us in som förra gången, helt enkelt, så...
Yes, yes. Lite tystnad nu.
Mm-hmm.
Tre, två... 1